Mariantas, du har nyss gett ut en bok som heter Hår, fint, fult, fräckt och fusk. Och i förordet så konstaterar du bland annat så här. Jag vill veta varför jag alltid har tvekat inför mitt hår och haft svårt att respektera det. Det är utgångspunkten för boken som sen myllrar på i alla möjliga riktningar och spretar åt alla olika håll. Varför är det så viktigt med hår?
Jag tror att andra kvinnor kunde kanske börja skriva en bok om näsor. De flesta av oss har någon svag punkt i kroppen som vi förstorar, problematiserar, nojar över alldeles för mycket. För mig, jag kan inte säga att det är bara håret, det finns också andra delar av mig som jag kunde ha skrivit om, men håret är nog den punkt där jag har, ja, precis, tveka mest och kanske också till och med förtvivla mest ur det perspektivet. Jag ändå som de flesta andra jämför mig med någon slags norm och alltid har känt och sett att jag inte passar in i den normen. Och det som har med norm och kropp att göra, det kan bli så tungt och sprängfyllt just därför att vi ju aldrig blir av med det. För det är en del av kroppen och det är där hela tiden och påminner oss om sin lilla problematiska roll i våra liv. Sen finns ju för oss, man kan ju tycka att det är trivialt att fokusera på hår. Det finns så mycket värre saker som människor har varit med om i sin uppväxt. Riktiga trauma på grund av verkligt traumatiska händelser. Och det förstår jag att någon kan till och med irritera sig på. Varför ägnar man så här mycket uppmärksamhet åt hår? Att det är ett problem. Men jag är inte en sån som vill gå in i de här, ska säga, klassiska traumaområdena, psykologiska träskmarkerna, utan precis som med städningarna, stanna precis där i det som är vardagligt, ja, enligt många också väldigt trivialt, och se vilka slags betydelseladdningar det finns just kring städning och hår, att de hänger helt klart ihop för mig, de här två dimensionerna. Att städa handlar om att förhålla sig till det här sunkiga omkring en, och håret handlar om det här som har varit sunkigt för mig i min egen kropp och som jag har varit tung att ta i. Och jag menar det alldeles konkret. Med städning så måste man ta i världen. Och när det handlar om hår så måste man ta i sin egen kropp med sina egna händer. Jag tycker det här är väldigt fascinerande, det här med hur vi möter världen eller möter oss själva på ett så taktilt sätt.
Vilka är de här normerna beträffande hår då som du tycker att du har speglat dig i eller mot under din uppväxt?
Jag är ett barn som föddes på 60-talet, så jag ramlade ju rakt in i 70-talets post-hippie-era när man vände det fria håret ryggen, och det började komma helt enkelt stylingprodukter. Fönen kom på marknaden. Det är också hemskt viktigt att inse de här ekonomiska kopplingarna, för att fön hade dittills varit väldigt tung och den hade varit farlig, men på grund av kortslutningar. Men på 70-talet så blev det en massprodukt. Och då kom också det här föreställningen om att man kan skapa ett fluffigt, stort hår. Och jag skriver ganska mycket om en av Charlie's Angels för att få sett, som blev en av de stora ikonerna. Och det var där var en slags brännpunkt, brytpunkt, när det kom en slags ny bild av vad ett fritt hår. Hippien hade haft sin modell, men sen kom nästa version av fritt hår. Kvinnor som kan hantera sitt hår själva, men enligt en ny skönhetsestetik. Jag var ju liten då, men jag fick någon slags aning av en annan kvinnlighet än den här permanent kvinnligheten som jag hade i småstaden. Den mondena kvinnligheten. Och jag föna, och jag föna, och jag föna. Och det blev alltid bara platt och elektriskt. Och ja, där kraschade det på något sätt. Och just det här med att jag har tänkt på det ur ett utvecklingsperspektiv också, så att för mig handlade det hemskt mycket om att jag inte riktigt visste, det fanns inte råd för hur man skulle hantera hår, det fanns inte så mycket produkter. Och nu har du ju kantrat över i det i någonting helt annat, när det finns så ofantligt mycket produkter. Och minsta lilla flicka vet redan så mycket om vad man kan göra av hår. Och jag tycker att de har ett privilegium för att de kan bli upplysta. Jag blev inte upplyst och därför kämpar jag så vansinnigt. Så att på sätt och vis har min kamp med och mot håret hängt ihop med förändringar i normer och ekonomi framför allt. Och jag har tydligen inte den starka karaktären att jag ska kunna förhålla mig helt sakligt eller distanserat till trender. De kryper in i mig. Jag tycker det här är också lite intressant att erkänna för sig själv att man har varit så pass präglad av trender som man egentligen inte öppet skulle säga att det har påverkat en. Men det är svårt att värja sig.
Du skriver någonstans att i ditt badrumsskåp så har du 15 olika hårvårdsprodukter och plus shampoo och balsam. Så det här är ju också en enorm ekonomisk industri, hela den här hårvårdsproduktbranschen.
Precis, och jag har tänkt på det också. Jag ser mycket på nyheter och det kommer alltid de ekonomiska nyheterna och så löper aktiekursernas fluktuationer på någon slags band i nedre kanten av rutan. Och när man ser på vilka slags industri som görs stor och synlig så är det teknologi och medicin och skogsbruk, här, pappersindustri här i Finland, medan kosmetikindustrin ju inte syns. Och samtidigt är den ju så ofattbart lukrativ. Den som placerar i börsnoterade kosmetikföretag, så de kan bombsäkert räkna med en riktigt god avkastning. Och prognoserna för framtiden är också att den kommer att fortsätta att växa. Och det har ju att göra med det att en större del av världens befolkning kan klättra lite på samhällsstegen, komma upp i någon slags medelklass. Och väldigt fort så kommer i den globala byn också de här föreställningarna om normer för utseende. Och det gör att L'Oréal till exempel, det har expanderat väldigt stort i Sydamerika och Kina, som är det här expanderande områdena. Och med expansion så kommer också andra värderingar. Pengar kommer inte som en anonym entitet.
Nej, om man tänker nu när jag satt på tåget idag till exempel, så kunde jag inte låta bli att notera folks hår efter att ha läst din bok i synnerhet. Och idag verkar det som att det ska vara inne med långt, rakt, böljande hårsvall, och i synnerhet yngre flickor. Och då kommer vi osökt in på det här med tunt hår och vilja att ha tjockt hår till exempel. De lös hår, och det är ju också en ekonomisk stor fråga, där Indien verkar vara ett enormt exportland av lös hår.
Precis, det sägs att det är den tredje största exportprodukten från Indien till främst Amerika, men det växer också i de mest olika riktningar. Och det börjar i Indien därför att där finns en tradition om att man ska offra sitt hår till templet. Och därför hade funnits råmaterial på ett sätt som man har inte behövt övertala människor att ge sitt hår eller sälja sitt hår, utan det har varit en gratis råvara. Och i och med att sen kom någon på att det här går ju att använda. Man utvecklar teknik att fästa konstgjort hår in i det egna håret. Och det här har blivit någon slags norm för väldigt många kvinnor de senaste 10-15 åren. Och det här är ju någonting som Sofie Oxen också skriver om i sin nyaste roman Norma, som just kommer på svenska. Och hon har fått det så långt att den här exploateringen av kvinnors kroppar, det vill säga genom att ta deras hår, har växt till en industri där kvinnor så att säga hålls på farmer, där de också ska ställa upp på att föda barn åt rika västerlänningar. Hon drar trådar väldigt långt, men det är inte ointressant det här med att det någonstans i världen finns kvinnor som ger sitt hår eller säljer det för löjligt lite pengar, fruktansvärt lite pengar, därför att, just som du säger, den här normen om långt rakt hår eller lätt vågigt är så fruktansvärt stark.
Det finns ju också de som blir bestulna, eftersom hår är hård valuta, så finns det ju också den där risken just att man får sitt hår avklippt i rusningstrafiken till exempel.
Precis, och det finns säkert myter om det här, men nog också berättelser om hur farligt det kan vara att gå på bio helt enkelt i Indien om man är på fel ställe så, och har ett obehandlat hår. Poängen i det här är ju dessutom det att det måste vara ett obehandlat hår för att duga. Och där kan det också bli en brist på råvara i och med att det här fler och fler kvinnor, flickor, allt tidigare börjar färga sitt hår eller permanentare eller någonting sånt. Ja, så det, sen är det ju väldigt lätt att säga att det här är råvaror för rika kvinnor i väst. Men det finns ju en dimension som är väldigt, väldigt sorglig i det här, och det handlar om om afroamerikanska kvinnor som i 150 års tid har varit tvungna eller sett sig tvungna att anpassa sig till det vita samhället genom att släta ut sitt naturligt krulliga hår. Och där finns det otroligt hemska historier om kampen för att räta ut det krulliga håret. Och det här är inte någonting som har förändrats egentligen under de här 150 åren, utan afroamerikanska kvinnor ser sig ännu mer tvungna idag än tidigare att radera ut sitt eget hår, dess naturliga tillstånd, trots att det har funnits frihetsrörelse för de svarta i Amerika i 60-talet, 70-talet, där det fanns en kort tid av att afrohår var politiskt laddat, det var symbolen för frihet. Men sen har det igen där också kommit en backlash, och där skriver jag en del om Michelle Obama, som ju är den här symbolen för hur en svart kan bli accepterad. Och hennes man också, som har ett så kort hår, det är ju inte, man säger inte krulla sig, och hon själv står där med det svarta blänkande håret, som jag ska ju inte säga att hon har löshår, men många av de här afroamerikanska kvinnorna vill eller måste sätta in löshår och betalar sanslöst mycket för det. Och enligt vissa undersökningar så är investeringen i löshår för ett helt liv $150,000, det vill säga priset på ett hus eller priset på en utbildning. Men många kvinnor tycker det är så viktigt att få det raka håret att de faktiskt går in i det här, den här enorma investeringen för att bli snygga enligt en väldigt snäv norm.
Mm. Och kanske också eventuellt bli mer, ska säga, attraktiva på arbetsmarknaden och så vidare. Det är ju också en dimension av det här att bli accepterade av ett samhälle och då efterlikna den här normen.
Precis, och nu just så pågår det i Sydafrika en kamp kring det här temat. En ansedd internatskola har förbjudit de mörkhyade eleverna att ha krulligt hår, naturligt hår. Utan de ska per order behandla sitt hår. Det är en slags lutblandning som är dessutom farlig. Så det ska bli rakt. Det blir alltså förbjudet, det naturliga håret. Och jag blir så trött på det här. Att kan man aldrig sluta gå åt kvinnors kroppar och utpeka brister som faktiskt inte är brister? Hur kan någonting som naturligt vara en brist? Skolan anför hygien som skäl för att de måste göra sin hår raka. Det är ohygieniskt med ett naturligt krulligt hår. Antagligen så kommer det inte att kunna genomdriva det här. Det måste vara grundlagsvidrigt. Och i synnerhet i Sydafrika så kan det ju bara inte gå. Men att det ändå, att någon ändå försöker är förskräckande.
Om man nu tänker också på det här med under de senaste veckorna när det har diskuterats fram och tillbaka om burkinins vara eller inte vara på de franska stränderna, och då kommer vi också osökt in på det här med att täcka håret och hur folk har åsikter om kvinnors, hur kvinnor får vara och ska vara och bör vara med att täcka håret med olika sjalar och tygstycken och så vidare. Och här påminner du ju faktiskt om någonting som jag tycker är väldigt viktigt i den här diskussionen om hur vi här i det kristna Finland faktiskt också har haft hårdukar under många, många, många decennier. Det är ju inte så hemskt länge sedan.
Nej, det var ju en självklarhet enligt en kristen norm att en kvinna skulle täcka sitt huvud. Och jag tror att var och en av oss som är medelålders har minne av släktingar på landet, i synnerhet kvinnliga släktingar, och att de nog nästan automatiskt drog en duk på huvudet när de gick ut, oavsett om det fanns någon i trädgården eller inte. Men huvudet skulle täcka sig. Och jag har själv väldigt starka minnesbilder av det, här automatiska rörelserna att täcka huvudet. Det var förstås också praktiskt och hygieniskt att täcka håret, men rötterna finns i en religiös norm. Och just nu så är jag ganska upprörd med det här, indignerad över det att vi pekar ut muslimska kvinnor som undertryckta när de har täckt huvud på olika sätt för vi är själva accepterade som någonting normalt för inte alls så länge sedan. Och jag tycker väldigt illa om det här fingerpekande på kvinnors kroppar. Och jo, jag inser att det här är eldfängt och många människor uppriktar på goda grunder anser att det här är ett kvinnoförtryck. Men jag har följt med debatten i Tyskland det senaste året eftersom jag bor där. Och det finns ju också en motrörelse bland muslimska kvinnor eller kvinnor som kommer från de kulturerna, att det kan för dem också vara en protest mot det västerländska samhället. Och det att vi kvinnor här, vi underkastar oss märkes tyranni av olika slag och klädnormer. Och genom att de, i synnerhet yngre kvinnor, att de klär en duk på sitt huvud är för dem nästan också en politisk markering att vi behöver inte anpassa oss till allting som ni jublar över, för ni har också begränsningar. Och då är min poäng helt enkelt den att vi ska inte entydigt utpeka en hel grupp, ett helt kön, på grund av det som de bär på huvudet, för det tycker jag är det är kränkande, osolidariskt mot andra kvinnor. Vi måste veta mer om dem och varför de har huvudet täckt innan vi börjar döma dem.
Det finns en intressant diskussion om det här just med långt hår kontra kort hår. Och också det kanske att vi idag, vi är båda lite äldre, att äldre kvinnor föredrar att ha kort hår idag framom långt hår. Det har sina praktiska skäl ofta. Men förr i tiden så var det ju inte så där bara att kvinnor gick och klippte av sitt hår. För det fanns ju en massa konstiga vidskepliga åsikter om det här med att vara korthårig.
Det finns ju förstås i mytologi och folktro och religioner också föreställningar om att hår är, eftersom hår alltid hänger samman med kroppen, men samtidigt är någonting som rör sig fritt från kroppens gränser. Det är ett gränselement och det har kittlat människors förstånd och nyfikenhet alltid. Och det finns i många traditioner en föreställning om att i och med att det ändå växer ut från kroppen så är det att stympa kroppen och ta bort någonting av dess naturliga energi om man klipper håret. Och därför så har långt hår också för män varit en självklarhet, men konsekvensen har varit mer förödande för kvinnor. Och länge var det fanns ju förstås ett unisexmord där med peruktiderna och just också ett långt hår med eller utan huvudbonad. Men sen har ju vägarna skilts sedan början av 1800-talet då det manliga håret per definition blev kort och sen blev kvinnan som... Det finns mycket att säga om just kring 1800 vad som hände där. Men jag var ju lite besatt av det här att ställa frågan om det korta hårets status genom tiderna. Och jag kom tillbaka, jag kunde säkert komma ännu längre tillbaka. Men en smärtpunkt är ju romaren Tacitus som bland German upptäckte en alldeles som han tyckte ett fantastiskt fenomen. Och det var att om kvinnor hade begått äktenskapsbrott så skulle de jagas genom bygden, genom byarna. Och i slutändan så bestraffades de genom att deras hår klipptes av. Och det här tyckte man att man skulle införa också i romarriket. Och den här traditionen av att kvinnors hår är kort var faktiskt länge kopplat till bestraffning. Och det är ju som man kan gråta när man inser hur sent det ännu har praktiserats. Det finns ju så förfärliga foton från tiden kring andra världskriget. Judiska kvinnor berövades sitt hår. Men också franska kvinnor som hade på något sätt kollaborerat med ockupationsmakten, tyskarna. Hjälpt dem eller älskat en tysk man efter kriget så hörde den romerska metoden till bestraffningsmetoderna. Offentlig hårklippning. Och i Irland på 70-talet under inbördeskriget, om en irländsk kvinna hade haft samröre med en brittisk soldat så kom också bestraffningen, hårklippning. Och jag tror inte att det är så enkelt att det går ett till ett, att vi ännu är präglade av de här 2000 år gamla föreställningarna. Men jag tycker det är intressant och nästan plågsamt intressant att normen för kvinnlighet fortfarande är knutet till det långa håret.
Ja, då kommer vi ju nästan tillbaka till bibliska tider. Jag tänker på aposteln Paulus som i sina brev skriver om hur jo, det är okej för män att klippa sitt hår och ha det kort, men absolut inte för kvinnor. De ska ha långt hår och ingenting annat. Så att det här är ju en tradition som har väldigt långa anor och som fortfarande florerar idag.
Mm. Som sagt, det är ju väldigt svårt att kunna peka på entydiga orsakssammanhang. Men när man ser tillbaka på hårhistorien så har kvinnors hår så att säga alltid varit långt. Det fanns en rolig parentes i början av 1800-talet i Frankrike när revolutionen var över. Man skulle införa ett demokratiskt statsstyre, då tog man Romarrike som modell och så fick också kvinnorna klippa av sig håret. Det blev mer och mer tvungna. Perukerna bort och nu klipps håret kort och soldaterna kastade också perukerna. Och så kom den så kallade Titus-frisyren som var en ganska snidig kortfrisyr, alltså med sådär, nästan modernt klipp med flikar och det här och håret som var stylat och lite kort och vilt rufsigt. Men sen hittade jag i några tyska böcker reaktioner på den här frisyren som blev rätt kortlivad. Den existerade 15-20 år och det fanns det spreds ju också till Tyskland delvis. Och jag hittade till exempel ett citat av en läkare som hette Wilhelm Harke i Wolfenbüttel, som var då väldigt upprörd över det här modet med kort hår. Och år 1809 så radade han upp en räcka sjukdomstillstånd som följde av att kvinnor hade klippt håret kort. Det är så läckert det citat, så jag måste bara läsa. Det här är alltså följden av kort hårighet hos kvinnor. Tand- och huvudvärk, migrän som kan leda till förtvivlan, ansiktsblödningar, till och med blindhet, sår i innerörat, dövhet, ansiktsutslag, körteltumörer, störningar i tillväxten hos barn, andlig slöhet.
Men sen är det också intressant om man tänker på det här då när kvinnor då skulle ha långt hår, men nu tänker 1800-talet, början 1900-talet, men det fick ju inte valla fritt utan det skulle ju sättas upp och hållas i styr, för annars så ansågs man ju lätt vara en lättfotad kvinna eller en häxa till och med.
Mm. Förstås har ju kvinnors hår, långa hår, nästan alltid varit uppsatt, och har man långt hår så finns det spännen och hårnålar som får håret hållas på plats. Men jag fascinerade det här med att också det långa håret som sätts upp så här skulpturalt. Men när jag sett på bilder från just slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, när håren var väldigt voluminösa i sidled. Och jag bara ville veta, men hur fick det att funka om jag haft det så här svårt med mitt hår trots stylingprodukter? Men hur klarade jag av att få till det med de här frisyrerna? Och så kom jag igen på det, in på det, samma spår med samma svar, löshår. Mm. Och det här är ju också någonting som finns dokumenterat ända sedan romartiden, att löshår alltid varit en attraktiv produkt. Det är att, jag menar, de här enorma frisyrerna från ungefär 1900, att de kunde bli till, det var just en del av den här fuskkulturen, att man hade löshår som man byggde in i sina frisyrer när det egna håret inte var tillräckligt frodigt. Och där hade jag en aha-upplevelse. Jag kom ihåg en av mina älskningsböcker från barndomen, Unga kvinnor av Louisa M. Alcott. De här fyra systrarna som är sinsemellan väldigt olika. Och hon som blir författare, Jo. Ja, hon är handlingskraftig. Och hon kommer på att för att få pengar till familjen så kan hon klippa av sitt hår och sälja det. För det var dyrbart. Mm. Och det var en möjlig inkomst till familjen. Och just då samtidigt så var det en stor efterfrågan på löshår i England. Det var en stor exportvara från USA. Jag tycker det är så roligt att kunna undersöka saker och ting så här ganska, ganska intuitivt och börja nosa på något spår. Och jag menar, att kunna röra sig från romarna och deras krigsfärder och där ett krigsbyte var löshår eller människor som de tog som slavar som skulle leverera hår också efter decennier. Och så man inne USA 1860-tal och så är man inne i lösårsindustri i Indien 2000-någonting. Och det finns så långa rötter och alltid samma drivkrafter kring estetiken, viss sorts våldsamhet och pengar.
Vi har talat ganska mycket om det här med kvinnors hår, men männen har ju också ofta ett ganska starkt förhållande till sitt hår. Och jag har funderat på det väldigt mycket, jag ser ganska mycket på fotboll och fotbollsspelare som förebilder och idoler för yngre män. De senaste åren till exempel när Zlatan Ibrahimovic började ha sitt hår uppe i en sån här lite japansk knocka. Och nu när många fotbollsspelare har väldigt markerade sidobenor eller gör olika mönster i sitt hår och så vidare och signalerar olika stjärnor och allt möjligt och symboler och så vidare. Så att männens hår är också jätteviktigt och du skriver också i synnerhet om det här med kanske lite äldre män vars hår blir lite tunnare och vilka effekter det har och vilka föreställningar det har haft också om varför män blir tunnhåriga.
Det här blir ett akut problem då när männen i de flesta europeiska kulturer måste lägga av perukerna i början av 1800-talet. Och ja, men då var ju håret ganska förstört efter att ha levt så mycket under peruker. Och där fanns också väldigt mycket förtvivlan bland männen. Det var ju för dem alldeles okänt att ha ett eget hår att hantera. Och då började jag jakten på undermedel. Ett av de viktigaste undermedel som då påstods främja hårtillväxten var björnfett. Och det tycker jag också är lite intressant för björn uppfattas som ett väldigt, nästan helt kraftfullt djur. Dessutom jag menar, ganska exklusivt, så det blev också en markör för klasstillhörighet att en man hade råd att skaffa sig så kallat björnfett. Om det nu sen var äkta eller inte, det vet man ju inte. Och så kom det också en ny variant av peruka, det vill säga löshår som var osynligt, som man lite kunde sticka in i det i hår som var tunt. Så visst hade ju drabbats av samma nöjor som vi kvinnor. Sen blev ju det manliga håret norm, det korta och det slet kom ända in på 60-talet. Men samtidigt har ju männen alltid haft en annan vånda, just som du säger, att i och med att de har en större benägenhet av genetiska skäl att tappa sitt hår. Och där finns det nog också väldigt plågsamma citat, och det fanns en väldigt seglivad uppfattning om att män som blev flintskalliga hade slösat med sin sperma. De hade igen förlorat av livskraft och det hade återverkningar på håret. Jag tänkte med det. Tänk om en sån tanke ska finnas fortfarande, att man tror att eller finns det människor som tror att skallighet beror på sexuell virilitet, sexuell aktivitet? Är skalliga män sexiga? Kekkonen var sexig. Samtidigt som skallighet också är något som många har känt fasa inför. Också det är väldigt kluvet.
Du var tidigare inne på en av hårikonerna på 80-talet. Farrah Fawcett, en av Charlie's Angels, och för ett antal år sedan så drabbades hon av cancer, vilket gjorde att hon genomgick behandlingar och hennes hår förändrades och hon började tappa också sitt hår. Och i slutet av boken så konstaterar du att ja, hår är ju ändå bara hår. Att hur kommer det sig att vi är så fixerade vid det? Hur förhåller du dig till hår idag efter att ha forskat i det och skrivit om det?
Det är lustigt med att jag skriver om någonting, så det har exklusivt att göra med skrivande och tänkande. Det är som med städningen, jag hade en känsla att mina vänner vågade inte bjuda hem mig till sig mera, för då skulle jag säga om de har städigt eller ostädigt hemma hos sig. Och nu förstås tror vänner att jag tittar på deras hår väldigt uppmärksamt. Men det är inte riktigt så, på något sätt så är det liv är liv och text och tanke är någonting annat. Och därför slutar boken också så lakoniskt att jag menar, hår är bara hår. Att, jag menar, på sätt och vis så kanske det var ett slags befrielse för mig att sätta mitt hår i perspektiv helt enkelt. Och jag blev kanske mest drabbad just av att läsa de här studierna i hur afroamerikanska kvinnor så länge har tvingats kämpa mot det av naturen givna. Så vem är jag att klaga, för att jag hör ändå till, jag hör till normen. Jag har det sleta håret. Det blir inte långt och fluffigt, men jag hör till den del av befolkningen i den här världen som många kan vara avundsjuka på. Blond, slethårig. Jag ska ta det lite lugnt kring hårtänkandet efter det här.